Tangle och si, Henrik.
Mm, men desto mer sug att surra lite tennis.
Ja, men det är ju det, för det börjar dra ihop sig här. Vi ska inte blicka mot slutspelet än. Det är ju redan klart vilka som spelar där. Vi har lite annat att backa tillbaka och faktiskt blicka framåt förbi slutspelet också. Vi kastar oss in i Paris Masters. Vad vill du börja? Vill du börja med den slutliga segern?
Jo, men jag tror nästan jag vill göra det. För det, jag tycker att det är framförallt där det finns saker att säga. Det är en, jag tycker en turnering som får en ganska intressant avslutning. Först och främst måste jag säga att jag blev väldigt förvånad när jag såg att det här var Djokovic sjätte titel i Paris.
Ja, jag höll med där, alltså. Det är otroligt.
Det känns verkligen inte så. Man är inställd på att när det är Paris, då har de bästa liksom tagit en frivecka.
Ja, absolut.
Och det är ju så också, om vi tittar historiskt på den här turneringen, så det finns ju lite fog för den känslan. För att man bara kollar de fyra stora facit i den här turneringen. Djokovic har visserligen vunnit 6 gånger då. Nadal har aldrig vunnit den här turneringen. Han har ju bara, spelat final.
Är det den enda han saknar? Eller är det en borta i Asien också som han saknar?
Jag kan inte säga det på rak arm. Men vi vet ju att han har vunnit alla på grus. Och han har väl vunnit alla i Nordamerika också, tror jag.
Ja.
Så det är väl möjligen Shanghai då som han saknar. Han var i final 2007 mot David Nalbandian. När han pikade och var het.
Ja.
Då blev det förlust 6-4, 6-0. Och Roger Federer har ju också bara vunnit här en enda gång. 2011. Andy Murray också bara en enda gång. Murray har ju varit otroligt bra i Masters-sammanhang också. Och Djokovic 6 då. Och det faktum att vi fick se världens två bästa tennisspelare. För det får vi väl ändå säga att Medvedev och Djokovic är.
Ja.
Att se dem göra upp i en final i Paris, det var oväntat tycker jag. Och roligt. Jag tror att vi, ska man vara krass, så får man nog backa till 2015 för att se liksom ett liknande scenario där Djokovic slog Murray. Och ska vi fortsätta backa, ja, då är vi nog nere på Marat Safin Leighton Hewitt 2002.
Inte Safin med Radik Stepanek.
Nej. Vi har ju också haft finalister som Andrei Pavel och Dominik Herbati och Jerzy Janowicz i Paris.
Och inte att förglömma den finalen 2017 mellan Jack Sock och Filip Krajinovic.
Den kanske sämsta Masters-finalen genom tiderna, spelarmässigt.
Ja, det tror jag inte de var glada över. Men jag måste säga det, att för Djokovic, det kändes som att han var spelsugen.
Ja, verkligen. Jag fick också det intrycket hela veckan egentligen. Att han gick in lite med någonting att bevisa, kändes det som.
Ja, men lite så. Och så när Medvedev också gick långt fram, så tror jag att det triggade honom ännu mer. För han ville få till den här matchen. Jag tror även att Medvedev ville få till den här matchen. För att då, vi såg liksom vad det var i US Open. Det här var någonting nytt och roligt. För oss som har varit med under liksom hela den här storhetseran med de andra tre stora, så är det här att få den här nya som kommer upp, och Djokovic som fortfarande stretar emot så väldigt bra. Jag tror att det var en jäkla häftig grej som liksom lyfte ännu mer både honom och Medvedev, som sagt. Och sen få en final som är otroligt välspelad också.
Ja, en av de bästa Masters-finaler vi har fått se de senaste åren, får vi väl nästan säga, eller hur?
Ja, det är svårt att peka ut någon på rak arm.
Nej, men det är ingen som kommer till mig så här klockrent heller. Och det är ju väldigt liksom, det är en spännande rivalitet som de här två har nu på hardcourt, ska sägas. En helt annan grej på andra underlag, men på hardcourt så är det verkligen, ja, det är en intressant maktbalans där, tycker jag, nu de här två emellan. För att det är så jäkla svårt att säga vem av dem det är som har ett försprång. Naturligtvis så är ju liksom, kom ju Medvedev från en Grand Slam-seger där han har knäckt Djokovic och snuvat honom på ett titelrekord liksom. Men nu, det här är ju en liten tröst för Djokovic, i och med att han blir bästa Masters-vinnare genom alla tider.
Och säkrade dessutom year-end world number one.
Igen.
För sjunde gången var det väl.
Ja, det är helt otroligt faktiskt.
Ja.
Och det är klart att det är ju en tröst. Det är ju liksom, det reparerar ju inte hans misslyckade avslutning i US Open, som jag tror med tanke på det uppehåll han tog efter. Det slet på honom. Det tog nog ganska ordentligt. Men det, som sagt, det förändrar ju den här maktbalansen igen, och det liksom skjuter ju Djokovic in i racet igen. Ja. Och det är ändå märkligt hur en enda match, som det ju ändå var i US Open-finalen, kan göra liksom med bilden av Djokovic. Och liksom helt plötsligt så känns det som att liksom en hel tennisvärld pratar lite om att nu ska vi se vad gubben går för här liksom. Om han kan studsa tillbaka och göra något liksom. Hur fort det går liksom.
Den matchen, och då hade han varit kung för evigt.
Ja, exakt. Hade han vunnit i US Open, då hade liksom ingen begärt något mer av Djokovic egentligen.
Nej, han hade kunnat sluta.
Ja, han hade kunnat sluta, och han hade gjort det i så fall som den bästa genom alla tider. Nu har vi liksom den här, nu är det fortfarande uppe för diskussion liksom.
Ja.
Jag vet inte, det kanske visar sig att det här var bra, att han förlorade den där US Open-finalen. Att han liksom köpte sig ett år till liksom. Där han vill vara jävla bäst. Det blir intressant att följa det här framåt, tycker jag. Men som du sa för ett otroligt välspelat final. Jättekul att se.
Ja, roligt. Om vi lyfter några andra grejer som är lite roligare. Både Casper Ruud och Hubert Hurkacz säkrar sina platser i slutspelet. Och jag måste säga att Hurkacz imponerar. Han tar sig fram till en semifinal med den pressen att gör jag det här så tar jag mig dit. Nu var det, han svajade betänkligt i kvartsfinalen där han har en James Duckworth som han ska slå 11 dagar av 10. Det gör han ju slutändan, men det är på marginalen att han gör det. Så att jag måste säga att det där Hurkacz, ja, starkt gjort.
Jag håller med. Hurkacz har ju fått liksom ordning på sitt år på ett ganska häftigt sätt liksom. Han har ju varit väldigt mycket upp och ner, men har ju verkligen avslutat på ett oerhört positivt sätt. Jag tycker fortfarande han har den här, alltså han är ju nutidens Thomas Berdych egentligen, tycker jag.
Det är rätt fint.
Jag tycker det är en värdig arvtagare egentligen. Det är en spelare som ju kan kombinera den här storleken med liksom ett väldigt fint rörelsemönster. Som har en nu har vi många liksom framstående spelare. Du har ju Sinner och Zverev liksom, Tsitsipas, som ju är stora, men man kanske inte har den här riktiga tyngden i spelet som Hurkacz har. Men han lyckas ändå kombinera det med en rörlighet på samma sätt som jag tycker Berdych gjorde. Och börjar ju gradvis hitta också en kontinuitet i spelet och liksom kanske gör lite mer, ja, men lite jämnare insatser. Men han var ändå i kvart i Masters-turneringen i Kanada, och sen så vann några matcher i Cincinnati, och så semi här i Paris, och liksom det är fortfarande lite svajigt både i matcher och i turneringar liksom. Men han börjar ju, alltså kurvan börjar planas ut liksom. Det blir gradvis jämnare insatser.
Ja, men man hoppas liksom att han flyttar upp sin lägsta nivå, så att inte de här djupa dalarna kommer, utan ja, men ska du torska, ska du göra det i rätt turneringar och i rätt matcher så att säga, som man nästan kan se att de andra som har kommit upp så här högt ofta gör.
Och sen ska vi säga också, han har ett fint finalfacit. Han har 4-0 i ATP-finaler.
Nej, det är inte dumt.
Varav 3-0 i år. Så att, det är också en fin kvalitet som Berdych definitivt inte hade.
Nej, den likheten skiljer, eller det skiljer dem verkligen åt. Casper Ruud, får man väl säga, tycker jag är starkt att han tar sig till slutspelet. Jag tycker i kvartsfinalen blir han ordentligt synad av Zverev, för Zverev är så pass bra på det här underlaget, hanterar det så pass bra. Och där är Ruud, även om han läser spelet bra och är snabb, så räcker det liksom inte till, för han har inte tillräckligt, han har inte samma kraft bakom som Zverev har i längden.
Nej, och jag tycker att Casper har gjort en jättefin resa på hardcourt den här säsongen. Ja. Det var ju inte många, det var ju kanske ett eller två år sedan som man såg honom som en renodlad grusspecialist egentligen. Nu är han ju inte ett titelhot i stora turneringar, men en fullt kompetent spelare på det här underlaget. En kille som når de här kvartsfinalerna, kanske semi till och med liksom.
Ja, men det är det. Han kommer hålla sin sidning. Det är det han hela tiden i parkort.
Ja. Och det finns ju säkert vidare utvecklingspotential för honom. Kanske inte att han kan liksom bli en titelkandidat riktigt, men jag tycker fortfarande han saknar lite bett liksom i spelet så. Han har ju en oerhört följsamhet och bollkänsla och liksom rör sig ju fantastiskt bra. Men det är ju egenskaper som framförallt gör sig bra på lite långsammare underlag och på grus speciellt då. Men det är ju återigen, alltså man kan ju bara lyfta på hatten åt säsongen som han gör. Alltså karriärsutvecklingen. Ja. Jag tycker det är ruskigt imponerande och så, man blir glad av att följa honom. Han gör det ju så jäkla bra.
Ja, men det gör han. Om vi liksom vänder på det då, två killar som är i slutspelet också men som inte har visat någon vidare form, det är André Rublev och Stefanos Tsitsipas, som känns som han har kommit av sig helt här under hösten.
Ja, Tsitsipas har ju slocknat ordentligt här ju längre hösten har gått, känns det som. Ger ju upp i andra rundan här mot Popyrin som kommer in som lucky loser och som sen får stryka av Duckworth, som ju är anledningen till att Duckworth
i kvart
tar sig hela vägen till en kvart. Och en märklig del där med Dominic Köpfer som också kom in som lucky loser och tog sig till tredje omgången och pressa Hurkacz där. Så att jag tycker ju att det känns som att nu är ju Tsitsipas klart sämre än vad han ska vara och än han brukar vara. Men det känns ju som att liksom det absoluta toppskiktet i världstennisen har ju skiktat sig i sin tur. Alltså det känns som att Medvedev och Djokovic verkligen har brutit ifrån. Djokovic har ju hela tiden varit etta egentligen och väldigt tydlig sån, men är ju liksom jämnt skägg med Medvedev på hardcourt i alla fall. Och de två känns ju som att de är lite i en egen liga här nu. Och så har du Tsitsipas och Zverev egentligen, om du ska dra över en hel säsong, som ligger precis bakom.
Ja.
I och med att team har fallit bort helt den här säsongen.
Ja, och en sån som Rublev har ju också haft det problemet även tidigare, att han har varit bra fram till han möter just de här bästa, för han har väldigt svårt att liksom ta sig igenom det, den liksom slå sig igenom den väggen uppåt, höll jag på att säga, taket uppåt.
Ja, exakt. Han är ju lite om Hurkacz är vår tids Thomas Berger, så är väl Rublev lite vår tids David Ferrer då.
Ja,
En kille som går till jobbet varje dag och som presterar på en hög nivå, sin höga nivå hela tiden. Och sen är det lite grann upp till den han möter och göra något med det då. Och de bästa, ja, de har ett ganska effektivt sätt att hantera det på. Men han är ju en poängplockare av Guds nåde, alltså verkligen. Även om det gick tungt den här turneringen just då.
Ja, det var den och i Sankt Petersburg innan som han också åkte ut direkt. Så att det, ja.
Han har ju spelat så otroligt mycket också, ska vi komma ihåg.
Jag drar inte heller några större växlar på att han ledsnar ur här. Då kanske det är så här, okej, jag gör de här en hemmatävling. Han drog sig ur Moskva, ska sägas också. Och så sikta på att försöka göra så gott det går i slutspelet, men är redan någonstans börja mot 2022.
Ja, men lite grann så är det väl. Alltså, han har ju spelat, det är ju 69 matcher i år.
Wow.
Det är ganska mastigt. Och har vunnit 49 av dem. Han har ju lägre vinstprocent, ska sägas, än 2020 faktiskt, men som ju står ut ytterligare lite då. Då har han ju tappat här lite grann på slutet. Men han spelar mycket. Han spelar nästan alltid bra. Han är en konstant där ute. Det är han verkligen.
Ja, men sen känns det som att man kan vara ganska klar med den här turneringen, om det inte är något som man ska dra upp. Ja, Hugo Gaston, absolut, hemma, spelar kvala in, gick till kvarten. Rolig att titta på, men det är ju Medvedev har den under kontroll i kvarten. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer.
Nej, jag tycker att ett sånt som Grigor Dimitrov har visat gott gry här under hösten. Spelat sin bästa tennis för året. Han var bra i Indian Wells också. En turnering som jag faktiskt halvvägs in trodde att han skulle gå och vinna. Det kändes lite så. Jag fick den känslan. Men det var ju inte... det var ju fel. Men sen så han pressar ju Zverev ordentligt här nu. I tredje rundan i Paris också. Han har ju varit stundtals riktigt bedrövlig i år, Dimitrov.
Ja, ska sägas. Det har han. Och vilket gör att när han ändå var bra, han var ju anmäld till Stockholm. Jag blev lite förvånad över att han faktiskt inte stod i Kungliga Tennishallen här när turneringen började.
Ja, han har ju varit här mycket. Han har ju vunnit turneringen. Han spelar ofta bra i Stockholm. Mm. Det verkar som att han trivs. Han har ju en del Sverige-kopplingar också sen tidigare. Så att, jag blev också lite förvånad med tanke på också hans form. Men då kanske han tycker att han har plockat de poäng han behöver inför nästa säsong då. Och kan stänga året någorlunda nöjd med avslutningen i alla fall, vilket jag tycker han ska vara, för att han har ju fortfarande ett så enormt spel i sig.
Ja, det biter inte lika bra mot de bästa, men det är fortfarande en väldigt bra spelare när han är bra.
Ja, precis. Man får liksom lite samma den här känslan som man har fått med Gasquet gradvis, att liksom, det ser tekniskt sett väldigt bra ut, och det är kul att titta på och sådär, men det, som du säger, det biter inte riktigt liksom. Han får inte fäste liksom, och hittar inte de här riktiga vinnarna som han skulle behöva göra. Men han kommer ju underhålla i mindre turneringar och liksom vara där och störa och hålla sig framme och nå långt i Masters och sådär, säkert ett antal år framåt, det tror jag. Men kanske inte på lika liksom kontinuerlig basis som han gjort tidigare.
Nej, det är inte så. Vi flyttar fokus till Stockholm, och då är väl egentligen, vi måste väl beröra det väldigt märkliga som försiggick där 2 veckor innan turneringen skulle börja. När det sipprar ut, och det ska framförallt David Torstensson som skriver på Bethard, skrev en artikel fredag morgon, tror jag det var, och jag satt och läste den och så reagerade på att det var ingen som snappade upp det där, och jag kollade runt lite grann, ingen hörde någonting. Sen började det komma ut mer och mer att nej, Stureplansgruppen drar sig alltså ur i ett väldigt sent skede och ville stänga ner turneringen, men där vet jag inte om det verkligen var förankrat överallt. Jag tror inte att det var det. Och Stockholm Open kliver i snabbt in och tar över turneringen. Det är ju Salk, Kungliga och Tennis Stockholm som är arrangörer, eller som är ägare av turneringen ska sägas, via Stockholm Open AB. Och de tar över där, och det kommer ju vara någonting som, ja, det kommer vara en hyfsad ekonomisk smäll för de tre arrangörer, för arrangören helt enkelt nu då. Men väldigt märklig grej som för sig gick där.
Ja, och det här är ju något som du har bättre insikt i än vad jag har, men som jag förstår, man har helt enkelt inte fått snurr på ekonomin. Framförallt saknar man en titelsponsor.
Ja, titelsponsor, och ser man på huvudsponsorerna så är det ju ganska tunt där också. Det känns inte som att det är fyllt, det lagret. Och varav de titelsponsorerna kan jag bara se att en av dem skjuter in pengar överhuvudtaget. Och de kom in ganska sent, vilket jag tror att de då kunde få en avsevärt mycket bättre deal än om de hade gjort den, säkrat den i mars till exempel. Och de övriga sponsorerna, som jag ser det, har jag svårt att se att de kommer in med mycket pengar, utan det är ju mer partneravtal. Så att det här var nog en riktigt tuff och omskakande resa, för att hade det ställts in, då tror jag inte Stockholm Open hade funnits kvar i kalendern 2022.
Och nu är det ju då klubbarna som har stått, som står för driften och som ju äger den här turneringen, som får ta den här ekonomiska smällen, eller hur? Och det blir ju ett antal miljoner som riskerar att ja, drabba liksom daglig verksamhet då i några av Stockholms största tennisklubbar, och i slutändan då idrottande ungdomar till exempel. Någonstans ska väl pengarna tas ifrån. Men ja, det är en märklig resa, för att för några veckor sedan fick man ändå känslan av att det såg så väldigt bra ut. I och med placeringen på kalendern så hade man ett enormt namnkunnigt startfält på förhand. Och inledningsvis så droppade det ju inte av så mycket spelare, men så var det ju, kändes det lite som att det var fel sorts killar som började gå alldeles för bra i Paris. Vilket ledde till då att Casper Ruud och Hubert Hurkacz kanske drog sig ur. Man tappar liksom bra namn som man betalat pengar för, som Gael Monfils och Grigor Dimitrov också. Och sen så försvinner ju Zverev också då, huvudnamnet, men det kanske är en blessing in disguise.
Ja, för den tror jag kostade en hel del. Och med hans mörka moln som är uppe på himlen, så tror jag att det nästan var skönt för dem att slippa få hantera en sån historia som han befinner sig i. Så att det är väl klart att det räddar väl lite grann. Och startfältet är fortfarande väldigt bra, ska sägas. Men det kändes, det var ganska oroligt att när man började liksom få lite mer information och förstå lite grann vad det är som försik där. Det är jättefint, jag tycker all heder åt klubbarna som verkligen tog liksom snabbt beslut på att vi kör. Och det är inte de fattigaste klubbarna i Sverige heller, ska ju sägas. Så att de vet ju att de klarar av det, helt enkelt. Så är det ju.
Ja, men som du säger, alltså det är ju inget, absolut inget dåligt startfält som man har där. Du har en topptrio med Sinner och Kärja, Sim och Chapovalov. Det är tre jättebra namn. Det är tre topp 20 namn. Liksom, och det är tre unga spelare som liksom kommer att slåss om Grand Slam-titlar i framtiden. Det är ett jättefint startfält. Massor med intressanta spelare. Du fick in Tiafoe till exempel, som ju har potential att bli en publikfavorit, ett wildcard till Andy Murray. Det tycker jag var kanon.
Ja,
kanon, alltså. Det är bättre wildcard-spelare kunde du inte få tag på. Men man får ju ändå känna, men det kändes ändå liksom som att allt det här som ju ramade in turneringen inför liksom la sig lite som en våt filt på feststämningen egentligen. Och att sen Mikael Ymer vill ha betalt för att dyka upp och till slut att han väljer att inte komma.
Spela en challenger istället.
Det är ju också, det är också bedrövligt.
Ja.
Det är bedrövligt tråkigt.
Ja, det måste, det kommer säkert komma mer om det, och det finns flera sidor av den historien. Men det känns ju inte bra när Sveriges nummer ett, som inte då i start, liksom i början ens går in i turneringen, väljer att bort en ATP-turnering för att man inte får pengar för att spela. Och jag vet inte, det är klart att det är ju liksom en affärsuppgörelse, så att det kan väl finnas någonting av att han ska ha startpengar. Men sen är det väl frågan hur mycket då som är den, det som diskuteras, om jag förstår saken rätt. Men det känns inget roligt alls.
Det känns ju som att man under åren har utvecklat en betydligt mer pragmatisk syn liksom på de här svenskarna och på det marknadsvärde som de besitter eller inte besitter. Det känns ju som att det hände någonting liksom där när Thomas Johansson och Jonas Björkman tog över, då hela turneringen fick ju ett rejält lyft liksom. Men då slutade man ju kasta wildcards liksom på spelare som Erwin Leskovic och den typen av killar liksom, Mikael Ryderstedt och så här, som harvat ett antal år utan att det har hänt särskilt mycket liksom. Att man började ställa krav och liksom faktiskt började känna att vad ger de här oss egentligen? Och jag tror att man har liksom burit med sig lite grann den känslan vidare. Om de gånger som en Marcus Eriksson eller en Patrik Rosenholm har fått ett wildcard, ja, då har det varit för att det inte har funnits några vettigare alternativ liksom.
Nej.
Och i liksom Mikael och Elias Ymer så har det ju funnits ett attraktionsvärde i och med att de har varit svensk tennis framtid. Men det är ju liksom ett attraktionsvärde som gradvis falnar. Och jag vet inte hur deras ekonomiska liksom uppgörelse med turneringen har sett ut tidigare. Men min känsla är ju att liksom deras marknadsvärde var ju starkare för några år sedan, när det verkligen fanns hopp om att de skulle kunna liksom göra ordentlig skada på touren. Nu är ju Micke inne på ATP-touren, absolut. Men han är ju ingen stjärna. Och Elias för ju en mycket blygsam tillvaro på Challenger-touren liksom.
Ja, jag är med, helt med dig på det där, att det är svårt. Och det är ju väldigt svårt också, det är ju inte svårare än att de kan räkna dem också, att ja, men har några svenska spelare som inte, ja, men har du tur vinner de en match, vilket gör det bra, för att då fyller du hallen kanske på en torsdag. Men du kan ju inte kalkylera med det, för att det, om man tittar rankingmässigt, så ska de ju förlora sin första match oavsett vem de möter i stort sett. Och har ju haft svårt att göra bra resultat också på hemmaplan i härlighetens namn. Så att, och kanske har känt press också. Det tror jag de har gjort, framförallt när de var yngre. Mm. Pressen att allt var, all fokus var på dem.
Mm.
Men nej, det känns inget roligt att, man, att det liksom inte finns en, vad det verkar i alla fall, en dialog som förs på samma nivå på något sätt. Mm. Liksom att alla är för, vad ska man säga, svensk tennis bästa. Givetvis, det här är företag som försöker driva runt verksamheten. Så är det ju, men det är ju ändå svensk tennis som det ska liksom få fram nya. För att de här turneringarna ska överleva så kommer det behövas. Förr eller senare måste det komma upp några svenskar igen. För att de har nog väldigt svårt i längden att överleva, med tanke på att det är inte de bästa spelarna som kommer och spelar i Båstad eller i Stockholm. Stockholm har lite i med sin kalenderplacering större möjlighet att få hit ett eller ett par stora namn. Men det är frågan om hur länge, och det är lite, hör ihop hela med den här 250-svängen som både du och jag diskuterat tidigare, att det kan vara någonting som de kommer att ändra på inom en framtid i alla fall.
Ja, det är ju en turneringskategori som liksom känns som att det blir mindre och mindre aktuell för riktigt bra spelare, så är det ju. Mm. Och som du säger, Stockholm ligger ju bättre till än vad Båstad gör naturligtvis, men det är ju en turnering som egentligen har noll möjlighet att växa sig särskilt mycket större än vad man är nu.
Ja, absolut.
Och det den där 500 licensen, den sitter ju Wien ganska säkert på just nu. Och vet jag, jag har inte hört något om att de skulle släppa den liksom. Den diskussionen var ju uppe i Båstad för några år sedan också, där det liksom hela tiden betonas att det mervärdet existerar inte, för det ger ingenting i alla fall. Det bara resulterar i att man måste pumpa in ännu mer prispengar för liksom, och Novak Djokovic kommer inte att spela där i alla fall liksom. Det spelar ingen roll. Så att man är i det läge man är, och där utifrån får man väl göra sitt bästa för att liksom hålla sig relevant. Och som sagt, att plocka in Andy Murray på ett wildcard, det tycker jag är liksom årets bästa beslut.
Det är ett fantastiskt bra.
Det är klockrent. Du får en kille som är liksom en superstjärna alltjämt, och en strålande ambassadör för tennisen, och dessutom en person som man vet kommer att gå in och göra sitt bästa. Och verkligen gå in för att vilja vinna den här turneringen. Hur många flerfaldiga Grand Slam-vinnare som har varit i Stockholm sista åren har velat göra det?
Nej, det går nog att räkna på en lillfingernagel.
Ja, så att... Sen så kan jag ha åsikter också om wildcard nummer 3. Att Elias får det andra, det tycker jag är i sin ordning. Men Leo Borg ska inte spela på den här nivån.
Nej. Det är inget, man måste också vända där. Det är inget, verkligen ingenting liksom mot det. Men det alltså för mig är det nästan så här, det fanns ingen annan att ge det till. För vem skulle du ge det till?
Nej, jag vet inte vem man skulle ge det till.
Nej, men alltså jag är med dig, för att det här är fel nivå för honom. Nu gick det att göra kopplingen att det var 50 år sedan hans pappa fick ett wildcard här 1971.
Ja.
Men just spelmässigt, för att det är sån oerhört lång väg han har att vandra för att kunna, vad ska man säga, ha ett wildcard där det faktiskt finns möjlighet att han kan utnyttja det.
Ja, och nej, alltså både du och jag har varit inne på det här så mycket. Det känns inte rätt. Det är klart att jag fattar liksom attraktionsvärdet i att Björn Borgs son är där och spelar. Men vad mer finns det? Alltså han är en stor talang. Naturligtvis är han det. Han är topp 20 i världen bland juniorer. Det är bara det att de bästa i hans ålderskategori, de ligger inte ens på den där rankingen längre, för de har gått vidare liksom. Och jämför vi med bröderna Ymer, så är han inte ens, han är 2000 placeringar efter Elias som, när han var vid samma ålder. Det är krassa fakta. Och det är inte så att han är en tvärhand hög Leo och liksom Nej. Är fysiskt efter. Det är inte det handlar om, utan han är långt efter i väldigt många avseenden. Han är, han är absolut ingen färdig tennisspelare. Och han är inte den supertalang som omvärlden vill att han ska vara egentligen.
Nej, ja, men det är nog bra att säga faktiskt, att som omvärlden vill. Och det kommer någon artikel i Sverige eller någonting sånt som blåser på lite väl mycket, vilket gör att du får en väldigt skev bild av honom faktiskt. För som du säger, talangfull, absolut. Men det är en lång väg att vandra. Han behöver vinna matcher på den lägsta nivån. Och det är ju en, vad sa vi, en match som han har vunnit i år.
1-13 har han på seniornivå i år.
Ja.
Och det är... Hur många andra spelare med det match, med sånt matchfacit får den här typen av möjligheter? Ingen.
Ingen i hela Tsitsipas.
Precis. Lillebror Djokovic eller lillebror Tsitsipas. Det är möjligtvis dem. Mm. Alltså, och det här är en märklig grej med sporten tennis. Att det kan fungera på det viset egentligen. Det är lite som det är som i Formel 1. Du ska ha kontakter liksom, för att ta dig någon vart. I vissa avseenden. Ja. Det är inte vem som helst som får komma in. Alltså, sporten är inte 100% demokratisk på det sättet.
Nej, det är det inte.
Och det är inte rättvist. Så här ser det ut. Och jag kan liksom inte lasta Leo själv för det. Han tar de chanser han får. Men han får en möjlighet att spela mot bra spelare och utveckla sig och liksom förhoppningsvis växa lite till följd av de här matchningarna som han får. Sen är det väl upp till honom att avgöra om han känner att han är redo eller inte. Säg inte att han ska tacka nej till de här möjligheterna. Det ansvaret ligger inte hos honom.
Nej.
Det ansvaret ligger ju hos arrangören i så fall.
Ja.
Som ju vet att man liksom slänger ut honom till vargarna egentligen. Och vad i består värdet av att se Björn Borgs son förlora stort mot en mycket bättre spelare om och om och om och om igen? Är det så underhållande? Jag tycker inte det. Men det verkar ju vara andra som tycker.
Ja, men det är vad det är.
Det är, ja. Väl sammanfattat, det är vad det är.
Ja.
Och det är inte så att det här kommer att sluta. Det kommer ju inte sluta med det här. Alltså det är ju inte det sista wildcardet han får till en liksom huvudturnering i Sverige. När vi är i Båstad så i sommar så då är de nog där och viftar med det igen, skulle jag tro. Om de inte har några riktigt intressant folk på gång.
Nej, men precis, att det ligger där bakom. Ett wildcard till kvalet, det kan han
det har han. Det kommer han ha några år framöver. Och det kan jag kan inte säga så mycket om det. Liksom,
nej.
Det är väl okej liksom. Att, som nu när att Jonathan Meridia fick ett, det är ju fullt i snordning, han gjorde ju bra ifrån sig också dessutom. Så att,
spelade till sig, det ska sägas också.
Ja, exakt. Och sen Simon Freund som ju, ja.
Nej just det, det var Simon Freund var det som spelade till sig det, så var det.
Ja, så var det, och Meridia som fick ett. Och Meridia är ju den av de som har gjort bäst ifrån sig av svenskarna, bakom bröderna Ymer. Jag hade ju velat se...
Madaras,
ja. Men han är ju inte här.
Men som sagt, en bra turnering. Vi är precis i början av det. Vi kanske inte liksom ska lägga för mycket krut på att försöka liksom bena ut hela den turneringen här.
Nej.
Mer än att jag tror att Sinner, jag tror Ogier Aliassim är otroligt sugen på att vinna en titel här nu till slut. Det är väl ungefär min känsla så här långt.
Ja, jag tror också det. Det skulle han nog vilja lösa innan året är slut. Jag tror att Shapovalov har ju Sverige-koppling. Han kommer säkert vilja ta i ordentligt för att vinna det här också. Och sen har vi en TFO som är i bra form.
Ja, dock inte bra i första matchen även om han vann den. Innan vi lägger ner den här upplågan så måste vi ändå blicka framåt mot 2022 och Australian Open. Och det är inte så att vi sitter med någon anmälningslista eller någonting sånt, men snart kan det ju vara ett faktum att det kanske inte blir två av världens bästa spelare, eller de två bästa rättare sagt.
Det har varit väldigt mycket diskussioner fram och tillbaka om hur turneringen kommer att behandla ovaccinerade spelare. Och där har vi ju ett ganska utbrett motstånd mot vaccin i toppen av både herr- och damtennisen. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt. Mycket högre än i andra idrotter. Där ju det känns som att det har varit mer regel än undantag att spelare vaccinerar sig. Ja. Men inom tennisen så verkar det finnas ett utbrett motstånd inom vissa grupper. Och det leds ju framförallt då av Novak Djokovic och Dominic Thiem.
Och då ska vi säga att vi vet inte om de är ovaccinerade. Det är bara att de vill inte avslöja om de har vaccinerat sig, vilket man givetvis gör sina tolkningar av.
Ja, om man nu har vaccinerat sig så förstår jag inte riktigt meningen i att inte tala om att man har vaccinerat sig. Det går inte riktigt ihop för mig.
Nej, det gör det inte för mig heller. Den enda som har varit öppen, det var ju Pierre-Yves Herbert som faktiskt har sagt det, att han inte är färdigvaccinerad, eller han har inte vaccinerat sig alls och skyller på att han inte har hunnit, vilket är bara bullshit, för de har kunnat göra det på vilken tävling som helst, nästan. Så han har i alla fall öppet sagt att han inte har gjort det. Och det får man väl lov att säga, att det hedrar honom. Men nu har jag inte sett någon motivering till varför han inte har gjort det, men i alla fall. Och ja, alltså det kommer ju bli väldigt intressant om det blir så att, för det senaste är ju att de kommer inte göra några undantag, utan du kommer inte in om du är vaccinerad, inte ens om du kör den här som det var snack om ett tag, att de skulle ha en 14 dagars karantän, så skulle de kunna spela. Och ja, jag vet inte tusan hur det där ska lösa sig, om det blir en, vad ska man säga, en devalverad Australian Open.
Det finns det väl möjligtvis risk för, men jag tycker det hedrar dem att de är så konsekventa i sin linje. Alltså de är stenhårda i Australien och Nya Zeeland. Det är väl de och Kanada framförallt som i västvärlden är bland de tuffaste när det gäller att komma in i landet. Framförallt som ovaccinerad. De har ju bedrivit stenhårda lockdowns vid minsta lilla tecken på utökad smittspridning i de länderna. Så att de har valt det förhållningssättet, och det är ju bara för arrangören att rätta sig efter, och det upplever jag att de är med på tåget fullt ut. Ja. Och då är väl det här priset man betalar då, att det kan bli en devalvering i att man tappar framförallt Djokovic då.
Men det är Djokovic, Medvedev, det är Thiem som du sa. Tsitsipas vet vi inte, eller han var ju blåsväder när han gick ut och sa att han inte skulle ta det. Det kanske inte var det mest begåvade som han har uttryckt. Sen vet man inte om han har tagit någonting efter det ändå.
Han har väl haft lite förhållningssätt att han vill vänta, om jag förstår det rätt. Det är inte så att han är totalt anti mot att ta det. Men att han inte vill, att han ville verkligen vänta så länge han kunde. Det är ju ett val han gör då. Men Jag vet inte. Jag tycker att nu har ändå så pass mycket tid gått, och vi har ju inte sett några egentliga allvarliga effekter av det här vaccinet överhuvudtaget, som många var oroliga för inför. Framförallt inte bland personer som är i unga och i fysisk topptrim. Däremot har vi sett väldigt allvarliga effekter som att insjukna i covid kan få. Jag menar, jag som jobbar med och följer SHL på nära håll, jag vet att vi har åtminstone 3 eller 4 spelarfall där det har varit sådana riktigt jättesvåra komplikationer efter att ha insjuknat i covid, och där det har förstört en hel säsong. Så att det vet vi. Är det. Det kan hända.
Och sen är det det som också är som glöms bort i det hela. Även om de försöker göra bubblor, och det är fortfarande lite så här i Stockholm, om än inte riktigt på samma sätt som det var under den värsta delen av pandemin, så är det att du smittar ju fortfarande andra. Och det är väl det också som de har sagt där från Victoria, delstaten, att det är ju en stor del i det hela, att inte smitta andra. och det, ja, och som du säger, jag kan också det här, de har en konsekvent linje, även om det smög ut någonting där via VTA att det kanske fanns en öppning. Men jag tycker att de har hållit en väldigt rak linje, vilket också gör att, ja men okej, då har jag det att förhålla mig till. Det är ingen, det svajar liksom inte fram och tillbaka som det kanske har gjort i andra delar av världen.
Nej. Nej, som sagt, jag tycker det hedrar dem att de är konsekventa i det. Och att de säger att det är det här ni har att rätta er efter. Om ni inte vill vara med på det, fine, då är det bara att stanna hemma. Så, reglerna är ju tydliga.
Ja, det är bara att förhålla sig till det. Ja, jag såg någonstans här att det var, om det var 50% av spelarna som var fullvaccinerade, vilket jag höjde ordentligt på ögonbrynen åt faktiskt.
Ja, jämför med till exempel NHL, där du liksom har hela organisationer fullvaccinerade, nästan alla. Det är bara några enstaka fall, alltså av 700-800 spelare i ligan så handlar det om liksom kanske ett dussin där det har framkommit att de inte har velat vaccinera sig. Det är ju försvinnande lite.
Och de får inte åka med heller när de åker till Kanada.
Nej, då blir de kvar och då blir deras säsonger, ja, det blir mindre matcher för dem och de sabbar för sitt lag. Det är ett liksom alldeles utomordentligt effektivt sätt att sätta press på de spelare som inte vill vara med på det här tåget. Liksom.
Verkligen.
Och det är väl lite samma sak som tillämpas här nu då, mot de spelare som väljer att stå att inte vaccinera sig helt enkelt. Det är ju, blir ju intressant att se om det är fler turneringar som kommer att följa efter det här. Men det är ju, ja, reglerna är ju som hårdast i Australien.
Ja, det är de. Vi får väl se, det ska komma något beslut här senare under den här veckan som vi spelar in, eller om det var början på nästa. Så att vi får väl ta upp det vid nästa tillfälle som vi spelar in här. Vi tar väl och rundar av det här och nu och säger tack och hej.
Det gör vi, och vi hoppas vara tillbaka igen kanske inför ATP-slutspelet.
Om vi är snabba så tar vi det då.
Mm.
Bra!
Hej!
Hej!